Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Sen så finns det de som, man kan säga, på den här balansboomen har fått ganska höga staket genom den behandling som de har fått. Både farmakologisk, men också att man är bra på att se de här tidiga tecknen när man håller på att ramla.
Ibland känns livet upp och ibland är det ner. Ibland är allt ljust och lätt och ibland kan det vara ett jävla mörker. Och för någon med bipolär sjukdom är topparna högre, dalarna djupare och berg-dalbanan en del av livet. En av de som fått diagnosen är regissören Henrik Wahlström, och sedan år har han sett som sin uppgift att folkbilda om sjukdomen och hur det är att leva med den. Jag vill för övrigt rekommendera hans konton på Insta och TikTok, och det är inte bara för att han är så duktig på att illustrera hur de här olika ytterligheterna känns, utan han också är mästerligt tramsig och inte sällan använder Lego, vilket jag älskar, för att illustrera sina skämt. Hur som helst, hans berättelser inspirerade mig att vilja veta ännu mer. Och när jag frågade honom så pekade han på Katrin Skogberg-Virén, överläkare och ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom. Och tillsammans har skrivit boken Upp och ner, en överlevnadshandbok. Skogberg-Virén, ja, hon är medicinskt ledningsansvarig på affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus i Stockholm. Där utredare behandlar och följer hon upp personer med bipolär sjukdom. Och det hon bidrar med i det här samtalet är det här med just det här vårdperspektivet. Hon har ju lång erfarenhet av att arbeta med bipolär sjukdom och alla de patienter hon träffat och allt hon lärt sig av dem. Och hon förstår också anhörigperspektivet, vilket jag tycker är viktigt. Vi kommer komma tillbaka till det under det här samtalet. Hon kom till studion en tidig morgon och det blev ett samtal där jag fick svara på mina frågor om skillnad mellan sjukdomar och diagnoser, om hur man förhåller sig till bipolär sjukdom, både som patient och då anhörig, och inte minst hennes bästa råd, hur man lever med den. Innan du får lyssna på henne så vill jag också säga att om du inte redan följer den här podden, så föreslår att du klickar på följa här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ju ett jättelätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen du tycker att vi borde ge perspektiv på, eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se. Så, då är det dags för överläkare Katrin Skogberg-Virén. Vad är egentligen skillnad mellan sjukdom och diagnos?
Det var väl en jättebra fråga.
När man pratar om bipolaritet så nämns ju båda. Alltså, man har fått diagnosen bipolär sjukdom. Och då tänker jag, vi åt oss börja reda ut det här.
Yep. Man skulle kunna säga att sjukdomen är ju symptomet. Och diagnosen är beskrivningen av sjukdomen. Så ska man kunna säga väldigt, väldigt kort.
Den här sjukdomen hade ju tidigare manodepressivitet, pratar man om för. Och varför gör man inte det längre?
Rent generellt så kan man säga att alla de psykiatriska diagnoserna har liksom strukturerats och omstrukturerats lite grann under tiden. Och det var i samband med DSM, som är ju en sån diagnosmanual, som man har omstrukturerat det här och då pratat om den bipolära sjukdomen. Manodepressivitet har liksom innehållit mer saker och lite grann på ett annat sätt.
Var det för otydligt? Och här vill man liksom...
Ja, här blev det mycket mer tydligt med de här liksom uppvarvade episoderna och depressiva episoderna. Och tidskriterier och så.
Och det säger du som psykiatriker, inte som psykolog.
Det säger jag som psykiater.
Ja. Du hörde att jag var lite orolig för mig, så har jag nu rätt där, för jag tycker det här är alltid svårt.
Ja, det är många som inte vet. Och psykiatern är läkare. Då har man gått läkarutbildningen, man har gått sin allmäntjänstgöring eller bastjänstgöring. Man har gått en specialistutbildning i psykiatri. Och sen blir man specialist i psykiatri och har förskrivningsrätt och det medicinska ansvaret för antingen en psykiatrisk avdelning eller ett antal patienter på sin mottagning. Och psykologen har ett annat yrke. Den har läst psykologlinjen. Och efter det så gör man en praktik på ett år. Efter det så blir man legitimerad psykolog. Och det man gör som psykolog är ju att utreda eller ge terapi. Och där går man ju mer djupare in på liksom tankar och känslor och beteende. Och hjälper folk att göra beteendeförändringar.
Just det. Så att ni har satt... konstaterat vad det är för någonting vi har att göra med. Och sen du kanske borde gå och prata med någon här. Då skickar ni vidare.
Ja, Så kan man väl lite förenklat säga. Mm. Och sen kan man ju säga att psykiatern jobbar ju alltid i sjukvården också. Psykologen kan ju jobba på andra ställen.
Mm.
Man kan ha sin egen låda och liksom prata om allvarliga problem och liksom låta folk få reda ut sina relationer och sånt.
Mm.
Men man kan ju också vara psykolog och jobba med ledarskap eller med andra typer av
just det.
Arbete. Mm.
Vi pratar om att bipolaritet är en affektiv sjukdom.
Mm.
Då är vi ändå inne på svåra ord. Vad betyder det?
Ja. Och det här är ju också en av de definitionerna som har varit tidigare då.
Mm.
Och de affektiva sjukdomarna är ju då de sjukdomarna som har med en förändring i stämningsläget och i energinivå att göra. Så det är ett samlingsnamn för depression, bipolaritet. Och sen också lite andra typer av diagnoser, typ cykloid, psykos. Det som har med stämningsläget att göra.
Man pratar om att man handlar i affekt.
Mm.
Jag tänkte alltid att man var arg då, men då kan man vara...
Ja, då är man
påverkad
då
är man av sin sinnesstämning helt enkelt.
Absolut. Jag måste säga att affekt har ju liksom två olika betydelser på så sätt, får man säga. Jag jobbar ju på något som heter affektiva mottagningen och vi tar alltså emot bipolära och de är svåra återkommande depressioner också.
Just det.
Mm.
Det är ju ditt liksom praktiska perspektiv jag liksom är ute efter här. Då när liksom, om vi ska börja, hur märks den här sjukdomen?
Den här sjukdomen har oftast en ganska tydlig debut eftersom det är en sjukdom som kommer i skov.
Okej, vi fortsätter på svåra ord.
Vi fortsätter på... Och skov kan man säga är sjukdomsperioder. Avgränsade sjukdomsperioder med en början och ett slut.
Har alla sjukdomar skov?
Inte alla sjukdomar har skov. För det ska också finnas liksom något som återkommande i ett skov.
Vi kan förstå det som sjok.
Ja. Som sjok, ja. Ja, men precis. Ja, men det är jättebra.
Ett början och ett slut, okej. Okay. Mm. Så det märks helt enkelt att man får dem där... Man hamnar i skov.
Mm. Det tydligaste skovet då som gör att man sätter diagnosen, det är ju någon typ då av affektiv uppvarvning.
Mm.
Det vill säga en hypomani eller en mani.
Mm. Och då fortsätter vi. Ska vi skilja mellan de två?
Ja. Yeah. Jag ska bara tillägga, man kan ju ha, sitt första skov kan ju ha varit en depression också, men då vet man ju inte att det kommer komma en uppvarvning, så att då har man ju inte fått diagnosen.
Nej, just det.
Mm.
Det är precis det maniska som är ofta är det som kännetecknar debuten, fast det kanske inte var det då.
Ja, precis. Så det är det är då man sätter diagnos, helt enkelt.
Mm.
Så, mani är en kraftig uppvarvning där man har ett förhöjt stämningsläge, man känner att det inte finns några som helst problem, man behöver kanske inte sova, man behöver kanske inte äta, man har en förhöjd självkänsla, mår toppen, har massa rusande, smarta tankar, kan starta massor av olika projekt. Och den finns ju då i två grader, där hypomanin är under mani, betyder det. Så att det är den lägre formen, där man fortfarande funkar i samhället. Folk runt kan tycka att man är lite intensiv och lite hoppsan. Här gick det fort och så.
Mm.
Men när någon har en mani, då är det ingen tvekan om att man liksom har gått över en gräns där man är i ett sjukdomsskov. För då har man oftast tappat verklighetsförankringen.
Hur märks det då?
Oftast har man då ingen insikt i att det är någonting som är fel. Och man kan liksom köra på i 180 och... I sin extrema form så kan man också utveckla någon typ av psykotiska symptom. Och det kan vara till exempel grandiosa vanföreställningar, att man känner sig utvald. Och på det kan ju också följa att man känner sig förföljd.
Mm.
Och det här kan ju...
Är det personlighetsförändring då?
Ja,
eller är det personlighetsförhöjning?
Bra ord. Personlighetsförhöjning, ja.
Man blir mer av allt, för jag får liksom en bild av att man är i kanterna på något vis. Liksom.
Mm. Ja, men det är klart att man är ju samma person, men i ett mycket mer extremt tillstånd förstås. Men det är ju många som också blir helt förändrade, alltså gör saker som de aldrig skulle göra annars. Och när man upplever att det inte finns några som helst problem och att allt kommer ordna sig och att man har helt oändliga möjligheter, så kan det ju också vara så att man tar ganska mycket risker. Mm. Så folk kan utsätta sig för farliga saker. Köra jättefort i bil, satsa på galna projekt, sälja sin lägenhet.
Jag har ju hört folk beskriva det just som att när man är de där, om det är hypomani eller mani kan inte avgöra, men det känns som att ligga efter någon som kör sakta på vägen. Liksom. Mm. Fast de kör en rimlig fastighet, men man är ensam för helvete. Liksom.
Precis. Ja, men lite tänka att alla man pratar med är alldeles för långsamma, tänker alldeles för trögt och är alldeles för tråkiga.
Men det känns som att det är gränsat till schizofreni. Är det också en del av de här affektiva sjukdomarna?
Nej, det är det inte. Det är en psykossjukdom. Mm. Men det finns ju överlappande symptom och genetiskt så kan det överlappa också. Och sen finns det ju, om vi nu ska ställa till det ännu mer med alla definitioner.
Mm, när vi ändå är på den
när vi ändå är på.
När vi ändå rör till Eller förtydligat förhoppningsvis så småningom. Efter det här kommer det kännas bra. Ja.
Så finns det också ett tillstånd som ligger mellan bipolaritet och schizofreni som kallas för schizoaffektivt syndrom. Mm. Och då har man de här affektiva svängningarna, de här bipolära svängningarna med depressioner och uppvarvningar. Men man har också psykossymptom som förekommer utanför de här svängningarna.
Men vad är då psykos? Plötsligt känns det som att man inte kan några ord. Men det är skönt att sitta här. Men det är då...
Ja, psykos kan man ju säga per definition är när man har tappat verklighetsförankringen och gått in i en värld som inte är verklig.
I'm king of the world, känns man.
Ja, kan det vara. Men man kan också... Det vanligaste i schizofreni är att man har paranoida vanföreställningar. Att man
har
liksom,
dem ut efter mig.
Mm. Mm. Och att man är rädd och gömmer sig hemma, isolerar sig.
Är psykos alltid verkligt? För att man har tappat kontakten med verkligheten, så att säga.
Ja, definitionen av psykos är det. Sen kan man ju liksom ha olika psykotiska symptom.
Mm.
Ja, men till exempel att du hallucinerar eller så, men du kan se så här, det här är ju inte verkligt. Det här, nu är det någonting som händer med mig som inte är som det ska. Jag har röster, det finns ingen här. Jag fattar att det är något som är jävligt fel nu.
Just det.
Då har du liksom ett psykotiskt symptom. Mm. Men är du psykotisk, då följer du de här rösterna. Du gör som de säger, det är de som styr dig.
Ja, du har inte den här kontrollfunktionen. Nej.
Och det där kan man liksom gå lite in och ut också, hur mycket man kan styra det här.
Är det, alltså vi pratar om en kronisk psykisk sjukdom, innebär det att det är medfött?
Det man kan säga är att det finns en väldigt hög ärftlighet. Man säger att ungefär 60% av sjukdoms, kan man säga, förklaras med ärftlig predisposition. Nu ska vi säga, nu rörde jag till det jättemycket.
Nej, men man har precis, det finns en det finns där i ditt DNA.
Ja, ja, men precis. Det finns där i ditt DNA. Och när man träffar någon som är nydebuterad, så när man rullar tillbaka, så finns det ju så gott som alltid liksom någon släkting längre bak.
Mm.
Och då, det är ju inte en gen, utan det är över 100 gener som är involverade i det här med utveckling av bipolär sjukdom.
Och vi vet inte riktigt vad det är som orsakar, va?
Nej, vi vet inte 100%, men de här generna kodar ju då för olika proteiner.
Vi har 100 huvudmisstänkt.
Ja. Men de kodar för olika proteiner och som då kan ge liksom dysfunktioner på olika ställen liksom i olika synapser och överföringar. Och man vet att det kan påverka mitokondrierna bland annat, som ju är våra energifabriker i cellen. Det finns så mycket ballforskning så. Men jag tycker att du ska bjuda in någon litiumforskare till exempel. De är bra på det.
Ja, för det är väl en av de läkemedel man får som, för att hantera det här.
Yeah.
Men det är ju någonting med den kroniska psykiska sjukdomen. Det låter ju för det första fruktansvärt läskigt. Det låter ju, man får ju omedelbart tvångströja associationer. Mm. Men innebär det att man kan ha det men inte utveckla sjukdomen?
Ja, precis. Ärftligheten gör ju att man har en känslighet som sen påverkas under uppväxten av vad man utsätts för. Om det är traumatiska händelser eller liksom stress. Så. Och det här ger ju en sårbarhet sen för att utveckla sjukdomen.
För, ibland hör man
för att liksom kunna hantera stress, och
för,
både
för
fysiskt
ibland
och
ibland hör man berättar folk som... Alltså de undrar om de själva kan skyllas för det. Mm. Åt de för mycket chips med PFAS på insidan av påsen? Mm. Alltså, kan man påverka det själv på det sättet?
Nej, det kan man inte göra. Och det är ju jättebra att du tar upp det här. För det här är ju sådana saker som gör att det finns ett stigma kring såna här sjukdomar också.
Mm.
Vissa är liksom födda med en olycklig genuppsättning och sen händer det saker under livet som gör att den här sjukdomen bryter ut.
Då är inte du heller så förtjust i folk som säger att jag har en släng av ADHD eller jag har en släng av bipolaritet.
Ja, suck. Japp. Ja, jag har en släng av graviditet. Nej, vet du, det är på eller av i min värld.
Ja. För det är ju alltså, det är också någonting i förhållandet till det. Och jag tänker på liksom att medicinera eller inte, om det är skamligt eller inte. När jag växte upp så var det i princip utan medicin eller utan smärtstillande eller sånt. Och det var inte bara för att vi var liksom, vi var inte Amish eller något sånt, utan det var mer som att nej, men det fanns någonting, någon idé om att, mycket på min mammas sida, om att det här var pjosk.
Mm.
Man ska inte ta det, och hon hade migrän och då gick hon och la sig i 3 dagar liksom. Och sen så, då fanns liksom inte mediciner för migrän riktigt på det som det gör idag. Man kan ta ett piller och så löser det rätt mycket. Men det är ju intressant att man har det med sig. Så jag insåg inte förrän i vuxen ålder att jag liksom, jag tog en Ipren första gången jag var 25. Mm. Att liksom, det där, folk poppar den sortens piller hela tiden. Och det är en annan sak än att poppa farliga piller. Mm. Så att på något sätt hade det klumpats ihop. Mm. Men så mötte jag min frus familj och där flera gick på antidepressiva och allt möjligt. Det finns massa diagnoser som behöver hålla stångna. Och det var intressant när jag försiktigt och började fråga om det. Så alla bara så här, ja, jag äter de här grejerna och här var litium hit och här var de grejerna. Hur funkar det med den där? Man pratade om det som liksom patet som förbryllade mig med min bakgrund då. Och då när jag liksom försiktigt frågade om det, så var de, hur de kunde vara så öppna med, så att säga, så sa min fru att det behöver inte vara när man har en extra sula eller hålfotsinlägg eller glasögon. Det är något man behöver i vardagen, punkt slut. Och sen byter de ämnen. Mm. Eller liksom, det var något befriande i det. Att liksom,
verkligen, vad härligt. Ja.
Som komikern Louis C.K. också pratade om diagnosen en gång. Liksom, vilken gåva att veta what the fuck is wrong with you? Liksom. Tänk om jag bara upptäcker att jag är en uggla, då börjar jag bara blinka långsamt och äta mus och allt blir bra. Alltså, det finns något fint i det. Okej, okay, nu vet jag.
Mm.
Och det är väl det också. Liksom, i den boken du skrivit med Henrik Wahlström, alltså, det finns ju en känsla av det. Att, fan, nu fattar jag vad som är problemet. Sen håller han det ju hemligt ändå ganska lång tid. Liksom. Men på något sätt så vet han what the fuck is wrong with him. Det är väl också att hitta det. Samtidigt som jag kan tänka att det är också frågan om som personlighet visar vid sjukdom. Alltså jag kanske är en person som fladdrar mycket med händerna och har massa idéer hela tiden. Liksom.
Mm.
Så hur vet man vilka tankarna som tillhör diagnosen bipolär sjukdom och vilka som bara är en del av ens personlighet?
Ja, alltså där skulle jag väl också säga att det definieras av skoven. Men jag träffar ju väldigt mycket människor som är bipolära.
Mm.
Och det är ju många som har symptom emellan också.
Mm.
Ja, Henrik,
du menar att de helt enkelt är deppiga och sen har det ingenting med deras sjukdom att göra?
Nej, nej. Men att man kan liksom, man kan vara ångestbenägen däremellan. Eller, ja, och Henrik har ju för sig massa spännande saker. Han samlar på saker och snöar in på saker och så, vilket han också skriver om i boken.
Sen, och då får du säga till honom att men då får vi sortera lite grann. Det här beror på att du är en knasboll, det är ingenting med sjukdom att göra.
Ja, nej men precis.
Ja.
Och knasboll är ju inte sjukt, det är ju bara härligt.
Ja.
Ja. Alltså normala människor är ju inte så kul.
Nej, det är väl inte det man brukar säga, att om du tror att du är normal så är du riktigt sjuk. och att du tror att andra människor är normala så att du inte känner dem liksom. Men de som springer och tänker att jag är normala är riktiga sjukhuvuden.
Japp.
För jag kan tänka mig att när man får då den diagnosen lite också som folk som faktiskt fått diagnosen ADHD och inte bara har en släng av det.
Mm.
Det finns ju också det där motståndet mot läkemedel om att man upplever att man blir tråkig. Eller så här. Vad är dina råd? Hur förhåller man sig till det? Nu har du fått liksom den här diagnosen och du behöver äta vissa saker. Och liksom.
Pratar vi ADHD nu eller pratar vi bipolär sjukdom?
Bipolär sjukdom.
Ja, bipolär sjukdom.
Mm. Jag tänker att din råd antagligen funkar för båda.
Ja, det finns ju en stor samsjuklighet också.
Mm.
10-15% av de med bipolär sjukdom har ju ADHD också. Det finns ju jättemycket liknande symptom. Och, ja, det är ju svårare att sätta diagnos på dem. Men, ja. Men det var ett sidospår.
Mm.
Jag skulle säga att mediciner är ju liksom basen i att kunna leva med en bipolär sjukdom.
Mm.
Därför att den stabiliserar på liksom en biologisk nivå, om man säger så. Och gör att neuronen inte är så liksom hyperreaktiva.
Men är det korrekt att beskriva som att den kapar, toppar och dalar? För det kan ju också låta som att världen blir lite gråare.
Mm. Men det beror ju på hur dina toppar och dalar är. Alltså, dalarna kan ju vara svarta. Mm. Och då kan man ju tycka att
de kan man
faktiskt skita i. Och topparna kan ju kanske vara lite väl
technicolor.
Gula. Och glittriga. Och medföra också att man får en hel del konsekvenser av vad som har hänt. Men det är ju inte meningen att man ska ha en medicin som gör att man känner sig grå. Eller inte kan känna känslor.
Nej.
Eller inte kan reagera på
men
saker.
Men finns det sådana mediciner som gör det? Eller liksom är det bara en författad mening som folk springer runt med?
Ja, alla reagerar ju lite olika på olika mediciner. Mm. Du nämnde ju antidepressiva här tidigare. Och det finns ju de som upplever sig jättebegränsade liksom, känslomässigt av antidepressiva. Mm. Och vissa känner bara, gud vad skönt, nu försvann min ångest.
Mm.
Och på samma sätt så är det ju med annan psykofarmaka också. Om vi då återgår till litium så är det ju en stor grupp som inte känner av det här läkemedlet alls. Utan bara, det här gör bara att jag inte blir manisk. Och toppen. Ja. Och nu kan jag leva mitt liv. Men sen finns det ju de som känner sig begränsade emotionellt eller kognitivt. Att man liksom känner sig trögtänkt. Så.
Mm.
Och sen finns det ju de som har haft väldigt liksom svängande emotioner fram och tillbaka och jättemycket ångest och sådär. Och när de tar litium, då försvinner alla de här sakerna som har varit mellanskoven också. Och så att de kan liksom känna att den här emotionella avflackningen, om man ska säga, då var ju väldigt bra för dem.
Just det. Men hur hanterar man då det? Finns det liksom, då slår du ju fast och så hittar du två liknande läkemedel med lite andra. Vi reagerar olika på olika läkemedel, I guess.
Mm.
Då bara byter man och så blir allting bättre.
Så blir allt bra. Ja, tänk. Det är som magi.
Nej, men alltså, jag tycker det är också någonting att prata om. Att okay, man får det här, du får medikamenter. Nu hoppas vi att det här blir bra. Blir det inte det så hittar vi någonting annat.
Mm. Ja, nej, men precis. Och där kan ju många tycka att man är liksom lite av en försökskanin.
Mm.
Att det kan kännas så. Som Henrik skriver i boken, så han provade ju igenom 7 olika läkemedel innan han liksom hittade en kombination som har funkat för honom. Och det tar ju sin tid.
Mm.
Mycket av den läkemedelsforskningen som är nu är ju också att man ska kunna hitta rätt från början. Så att man vet, den här personen ska bara ha det här läkemedlet. För att, ja, det vet vi.
Hur vet man det? Man tar något slags blodprov och då hittar man något som
forskning pågår, kan man väl säga. Men vad gäller litium, då vet man att det är ungefär en tredjedel av de som provar litium som är vad vi kallar för litiumresponders, som svarar jättebra på litium. Mm. Och det finns ju en ärftlighet i. Så att om
du frågade din släkting, vad gick de på?
Ja, precis. Ja, alltså de har inte varit sjuka på jättelänge. De hade har litium, tror jag. Ja, perfekt. Då behöver vi liksom inte tänka på de andra, utan då går vi direkt på litium.
För det är förmodligen kopplat till vår genuppsättning då.
Ja. Då har man liksom just några av de här 100 olika generna som...
Hur långa är perioderna, dessa skov?
Jag
fattar samtidigt att du kommer säga att det beror på och det skiljer sig. Men...
ja, precis. Men om man då rasslar tillbaka till de här definitionerna, som i och för sig kan vara lite stelbenta och kanske inte 100-procentiga för att man liksom ska sätta diagnos när man på riktigt i kliniker och träffar en människa som inte... passar in i en ram.
Man gör ju så sällan det.
Så kan man säga att hypomanin ska ju vara åtminstone 4 dagar. Och manin 1 vecka. Men har man varit manisk i 1 vecka, då har man hunnit ställa till med jättemycket.
Mm.
Så det händer ju ofta någonting inom den här veckan att man liksom hamnar inom sjukvård till exempel.
Ja.
Och hypomanierna...
För då har man haft de här psykoserna.
Ja, ja men precis. Eller liksom helt spejsat ut och känt att jag behöver inte gå till mitt jobb för att det känns oviktigt just nu. Jag ska göra andra viktiga grejer. Ja. Man fångas ju ofta in liksom, på något sätt. Och hypomanierna, de orkar ju kroppen med och hjärnan med lite längre än en mani också. I hypomanin så sover man ju oftast i alla fall några timmar, även om man liksom sover mindre.
Men manin sover man knappt?
Behöver man oftast inte sova alls mycket. Ibland vissa ju vaknar flera dygn. Och då blir man ju ofta psykotisk, då ska man väl tillägga.
Just det. Och då tänker jag att de mörka perioderna är exakt samma, eller?
Mm. Där är det ju samma definition som vid vanlig depression, så att säga, till 2 veckor.
2 veckor?
Ja, att man ska ha haft symptom i 2 veckor.
Okej. Mm. Innan man är deprimerad?
Ja, precis.
Alltså enligt definitionen.
Ja. Men samtidigt någon som är bipolär som börjar uppvisa depressionssymptom. Den bipolära depressionen tenderar att gå snabbare. Någon som insjuknar i depression som inte har bipolär sjukdom, där
Man tågar på ganska länge
och så här, sämre och sämre och sämre. Men någon med en bipolär sjukdom oftare, så går det mycket fortare. Att man liksom, nu fick jag tidiga tecken, nu sover jag sämre, nu vill jag dö. Att det liksom,
Vet vi vad som triggar? Är det någonting som triggar, så vet man vad det är som triggar dessa olika skor?
Alltså i början så finns det oftast utlösande faktorer. Någon typ av liksom stressor. Att det kan vara liksom stressande händelser. Både jobbiga och traumatiska händelser. Mm. Men det kan ju också vara liksom härliga saker som kan dra igång en. Stora saker som händer i livet. Mm. Så. Men sen finns det ju också läkemedel som kan dra igång. Det är droger som kan dra igång.
Aha, så det är inte bara liksom emotionella...
Nej. Förlossning är en stor riskfaktor. PMS.
Mm. Ja, det är mycket på gång i kroppen samtidigt.
Liksom. Ja.
En sak jag slår mig är också lite om ordvalet här. Vissa säger att de är bipolära, andra att de har bipolär sjukdom eller att de lever med bipolär sjukdom. Mm. Vad ska vi använda för ord, eller är det kanske säger ord eller någonting också?
Jag brukar använda lever med bipolär sjukdom som ett vidare begrepp, för det gör ju också anhöriga. Anhöriga lever ju också med en bipolär sjukdom, även om de inte har den själva.
Just det.
Men de behöver förhålla sig till den här bipolära sjukdomen. Så jag ska säga att det är liksom det vidaste begreppet.
Mm.
Och i sjukvården så har vi alltid fått itutat oss att man liksom ska säga på de här patient- och anhörigutbildningarna att du är inte din sjukdom, utan...
Det finns någonting i det, så jag tänkte, avslöja det här någonting om liksom förhållandet till, mellan, liksom, till sin identitet, eller om man blir, att man har det eller man är det, eller liksom...
Så då brukar man ju mycket prata om att man har det. Men samtidigt så, det färgar ju så pass mycket av ens liv också.
Mm.
Så många upplever ju snarare att man är bipolär. Och för vissa så spelar det ju faktiskt ingen roll heller.
Nej.
För man lever med den där sjukdomen och har eller är eller lever med.
Men jag tror att jag har hört man pratar att man har drabbats av manodepressivitet. Mm. Och då placerar man ju sig, om man säger det själv, i en annan kategori också.
Mm.
Liksom.
Mm.
En fråga man undrar är klart det, om man inte har upplevt det, att hur känns det att ha den? Och din medförfattare Henrik Wahlström skriver, citerar i boken här, att leva med sjukdomen är att gå genom livet på en ganska smal balansbom där man hela tiden behöver vara uppmärksam för att inte falla av åt något håll. De allra flesta av oss faller nämligen av då och då och landar på ena sidan av bommen. På ena sidan är det mörkt, otäckt, obekvämt och hemskt jobbigt att ta sig vidare. På den andra är tillvaron fantastisk och färgsprakande. En sommarstig nedförsbacke som lockar att springa så fort att man knappt ser var man sätter fötterna. Den sidan låter förstås toppen, men nedförsbacken är förrädesbrant och gör det väldigt svårt att lyckas bromsa innan man faller hårt. Den mörka sidan heter depression, den ljusa heter mani. Är det så här alla upplever?
Ja, jag skulle säga att många upplever det så.
Mm.
Sen så finns det de som, man kan säga, på den här balansbomen har fått ganska höga staket genom den behandling som de har fått.
Mm.
Både farmakologisk, men också att man är bra på att se de här tidiga tecknen när man håller på att ramla.
Mm. Mm. Ja, för det är liksom precis vad som orsakar den. Du nämnt att det är ju starkt ärftligt. Men det kan också bara uppkomma ur inget, även om det är ovanligt.
Mm.
Mellan 1-3% av svenska folket lever med sjukdomen. Fast någonstans.
Mm.
Och sen är också det här när man tänker tillbaka på att liksom, återigen kanske behöver betonas, för det finns ju den här diskussionen om alla dessa nya diagnoser hit och dit, och vi håller på liksom att man kan ju se i historien att det här är någonting som antagligen funnits väldigt länge. Beskrivningar av maniska eller depressiva personer. Menar, Van Gogh är väl en sån här, han har ju någon slags psykos. Han skär av sig örat. Men det finns ju i den kreativa näringen, eller i kreativa yrken, ska jag säga, har ju alltid funnits liksom, detta förhärligande av stora konstnären och den depressiva. Och, alltså, det ska vara mycket känslor på något sätt. Liksom. Och det blir inte orimligt att tänka att någon av dem har faktiskt haft detta. När man förändrar sig för att gå från något slags läge till då de andra beskrivs, som vi pratar om ju depressionen till att börja med, så är det ju att liksom sinnesstämningen förändras. Och Henrik, som jobbat en hel del med ljudläggning av film, har en liknelse som just handlar om att liksom, ja, men, det sker någonting, någon cyklar på en väg eller vad det är han skriver. Liksom. Och sen kan man lägga den på olika sätt. Alltså det är hans sätt att förhålla sig till det. Mm. Man kan antingen sätta på sorglig musik eller ska man sätta på liksom glad musik. Mm. Och att han kan känna av hur sinnesstämningen plötsligt liksom märker. Men det är väl att lära sig observera sig själv. När jag tänkte på när jag har druckit rödvin så blir jag alltid svindeppig. Liksom, nästa morgon kan jag vakna mitt i natten och jag kan vakna och tycka att fan vad trist allting är. Liksom. Jag, bara, jag vet inte vad det är och jag har inte fått någon forskning på det riktigt. Jag bara vet att jag ska kanske skita i att dricka rödvin. Mm. Slipper det där. Är det sinnesstämningen som är det första tecknet, eller kan till och med vara att man inte får några tecken på det?
Alltså just att man ser samma situation genom olika filter, mm, det är ju liksom det som är väldigt tydligt, skulle jag säga.
Och är man medveten om det då? När man levt med sjukdom ett tag så kan jag tänka mig att man får en vana.
Precis, och det är ju bland annat det som de här patient- och anhörigutbildningarna och behandlingen syftar till, att man liksom ska kunna hitta och notera i sitt eget beteende när det är på väg. För precis som du beskriver om rödvinet, så är allting tråkigt. Det är inte så här, jag upplever, jag ser att så. Utan, och rent intellektuellt så kan du förstå att det hade med rödvinet att göra. Men jag menar, när du är i en depression, då är allt så. Så om någon säger till dig att så här, det här är inte rimligt, så du har ju ändå liksom det här grå tunga våtfiltret över dig.
Mm.
Och det är ju din verklighet. Men att hitta de tidiga tecknen till att man liksom börjar falla av den här bommen då, som Henrik pratar om, det är ju liksom nyckeln till att hålla sig på bommen och hålla sig, inte frisk, men hålla sig symptomfri. Ja, men det tidigt tecken.
Du skrev också att det kom också fortare.
Ja, ja, men precis. Och ett tidigt tecken behöver ju, är ju inte alltid liksom ett sjukdomstecken.
Vad menar du?
Utan det kan ju vara någonting som är liksom helt normalt. Ett tidigt tecken till att man håller på att bli deprimerad kan vara att man är tröttare på morgonen.
Mm.
Kan ju vara hösten också. Eller att man inte riktigt har lust att göra de här grejerna som man brukar. Eller att man har svårare att bestämma sig när man är i butiken.
Mm.
Väldigt subtila saker. Tidigt tecken till en uppvärmning kan vara att man slutar gå i trappor. Man springer upp för alla trappor. Man tycker plötsligt att jag är rätt snygg i hatt. Alltså. Och tittar i garderoben och bara, nej men den här härliga blusen.
Vad roligt om du, förlåt, jag transar mig. Förlåt, vad roligt. Ja. Alltså, just manin, det är alltid hatten som är liksom.
Ja. Ja. Eller bara en så att man får liksom en så här, ja men, man skulle ta och ringa mitt gamla ex ändå.
Mm.
Mm. Att det här,
nu när jag ser så snygg ut i hatt.
Ja. Ah. Ja. Små beteendeförändringar eller liksom tankesätt som, och det är ju ganska spännande med den här sjukdomen, för det är ju ofta liksom samma sak som dyker upp. Att det är de här små tecknen.
Alltid känslan att ha hatt och ringa ex. men är det på alla områden? Alltså blir man liksom, för du beskriver ju också att i den maniska fasen, eller hypermaniska fasen, så liksom man vill så mycket på alla områden. Samtidigt tänker jag så här, men du, man är sugen på livet mer, man kanske har större sexuell aptit, man kanske är sugen mer på mat, man kanske, men samtidigt vissa gånger de grejerna finns inte, eller är det liksom, är man sugen på mer av allt? Eller det kanske är som vanligt att det är individuellt?
Det är som vanligt, det är individuellt. Ja. Jag menar, är du helt involverad i liksom att starta 14 nya företag samtidigt som du håller på att skriva ett filmmanus, samtidigt som du håller på att smsa med det där exet då, då kan det ju mycket väl vara så att du glömmer bort att äta. Mm. Att du liksom inte känner hunger.
Ja. Mm. Och vad kan man göra som närstående, både när du är på väg neråt och uppåt? Kan man göra någonting?
Det är klart att man kan göra någonting. Och vi försöker ju alltid få med närstående i så att de följer med och träffar liksom oss behandlare och går sån här patient- och anhörigutbildning tillsammans med den som är sjuk.
Mm.
Och som jag sa så kan det ju vara svårt för den som är bipolär att se de här tidiga tecknen själv. Men för en utomstående så kan det ju också vara lättare.
Just det.
Ja. Att nu vaknar du innan veckaklockan här för tredje dagen i rad.
Mm.
Det brukar du inte göra. Hur är det?
Mm.
Ja.
De fyra stegen, när man pratar om att leva med sjukdomen så var du in lite grann på det innan. Det finns fyra steg i behandlingen om jag har förstått rätt. Det är läkemedel, det är att lära sig mer om sjukdomen, att acceptera sjukdomen och sen får du hjälp att göra livsstilsförändringar.
Mm.
Om man lyckas med det här, i vilken grad kan man som påverka? Kan man leva liksom ett symptomfritt liv då?
Mm.
Eller är det ens det man vill eftersträva?
Ja, nu är vi inne på mer filosofiska tankar. Men,
du är läkare, vi botar grejer, vi går vidare.
Vi pratar väldigt mycket om livet inne på mitt rum, ska jag säga. Ja. Men jag ska säga att med att få med de här fyra delarna som ju också hänger väldigt mycket på varandra. Om man inte accepterar sjukdomen så spelar det ingen roll hur mycket information man får om sjukdomen om man inte liksom applicerar den på sig själv.
Mm.
Och det finns ingen anledning att ta läkemedel om man inte accepterar att jag är sjuk och inte heller gör några förändringar.
Mm.
Ja, och så vidare. Så
vill patienten ofta hantera det? Är det liksom självklart att jag vill förändra det här? Eller är det en del som är nöjda?
Ja, det där är ju också väldigt intressant.
Mm. Därför vi har ju bilden av psykiatrin som att det, liksom, det finns en del där folk liksom blir övermannade på stan, sätter i tvångströja och sen så skickar till klinik. Mm. Så det är den bilden man har, att man blir tvångsinskriven. Att människor som, vilket är skillnad från att vilja bli inskriven, för man känner att man kan hantera det själv.
Ja, nej men precis.
Och jag fattar att tvångströja är en filmreferens.
Ja, absolut. Och där måste jag ju bara säga att där ser ju psykiatrin helt annorlunda ut nu. För det första så finns inte tvångströjor längre överhuvudtaget. Och det finns inte heller några vadderade rum. Det finns låsta dörrar till en avdelning.
Mm.
Och att man kan bli avskild i sitt rum med liksom, LPT-beslut för att man liksom, stör andra patienter eller så.
Mm.
Förstås.
Mm, det är bra. Men sen ska man ut i verkligheten igen.
Ja, men om vi rullar tillbaka till det här med att ha symptom eller inte. Den här hypomanin, eller manin, det är ett väldigt härligt tillstånd för många att vara i. Och kan man liksom surfa lite på det här, tänker många. Ja, jag känner att det är på gång. Nu kommer den här härliga känslan. Ja, jag stannar lite till i den här.
Mm.
Jag vet vad jag ska göra. Jag vet att det här kan gå åt helvete. Men det är jättelockande att vara kvar i det här. Och det finns också de av mina patienter som liksom har lättat lite grann på litiumet när det är lite tråkigt. Och när man behöver lite mer energi. Och ja, funkar ibland och funkar inte alltid. Ibland och ger jättemycket konsekvenser.
Så att liksom det är oavsett om du vad du vill och inte vill, så det är alltid klokt att lyssna på din läkare. Liksom.
Ja, ja, men självklart. Mm. Men vi ger ju råd.
Mm.
Att,
du är tydlig med att ni inte är tvångsmat.
Nej, vi ger ju råd. Att så här kan du göra för att hantera din sjukdom, för att må bra och vara stabil. Och sen så tar det ju ett tag både att hitta balansen i det och göra det på sitt sätt. Och också vilja göra det.
Mm.
Men det är klart att det kan gå till en gräns där en läkare, det är ju inte alltid öppenvårdsläkaren, det kan ju vara någon annan läkare, tar ett beslut om en tvångsinläggning.
Mm.
Och det är ju jättesvårt att förstå för någon som aldrig har blivit tvångsinlagd, alltså frihetsberövad.
Mm.
Att den stora kränkningen som är, och för många också liksom skräcken. Så det är ju väldigt svårt att sätta sig in i.
Mm.
Och det är ju också ett beslut som vi drar oss väldigt länge för att göra.
Ja, det är ingenting som kommer lätt nu.
Nej, men många är ju också tacksamma efteråt för att någon satte stopp. För att jag hade sålt min lägenhet, jag hade lämnat bort hunden, jag var på väg för att göra mitt livs resa i Afrika.
Mm.
Men så här, någon plockade mig in till sjukhus på Arlanda.
Mm.
Och annars så hade jag kanske varit död nu.
Mm.
För att jag tänkte att jag skulle ut och jaga tigrar inte i Afrika. Nej,
men... Men det är liksom det, det som är svårt att också...
Att man liksom har helt tappat koncepten. Och det är ju då som... Och man är helt inne i det. Det är ju då som man behöver ta sådana beslut.
För det låter ju då som att det är helt enkelt de flesta som kommer till er. Liksom, jag menar, alla inser ju ändå vid sina fulla sinnesbruk att liksom det här behöver hanteras. Och önskar att hantera det. Mm. Hur hanterar man då i vardagen? Rutiner har du återkommit till mer eller mindre på olika sätt här. Liksom. Är det det som är det avgörande?
Rutiner och mediciner, brukar vi säga. Mm. Så rutiner vad gäller sömn är ju jätteviktigt. Sömnen är ju för de allra flesta helt avgörande. Mm. När den börjar strula så kan det vara ett tidigt tecken på att man är på väg in i sjukdom. Eller om man sover dåligt så kan det dra igång sjukdomen. Mm. Så hitta någon slags bra regelbundenhet i livet där också ingår att man regelbundet tar sina läkemedel. Att man gör lagom mycket på dagarna ut efter vad man orkar och om man är stabil eller om man är på väg in i ett skov. Att man liksom anpassar aktivitetsnivån ut efter det. Att man försöker hitta ett bra förhållningssätt till att äta mat och fysisk aktivitet.
Ja, det är äta, träna, sova. De klassiska funkar på ofta. Ja. Jag har också hört att en hund är bra.
Ja.
Är det bara för rutinerna? Liksom?
Alltså, jag brukar säga till mina patienter att jag skulle vilja skriva ut hund till folk. Men det är ju kanske för att jag är lite av en hundmänniska numera också. Mm. Men det som är bra med en hund är att man måste gå ut. Mm. Annars så får man ju väldigt mycket hundkiss inne. Ja. Så man måste ta sig ut, man har sällskap, man har någon som visar en liksom, kärlek.
Mm. Oxytocinet som stimulerar lugn- och ro-systemet.
Jajamän, ja, precis. Och jag har också patienter som har haft väldigt kloka hundar. Där de, när de börjar få psykotiska symptom så kan man liksom titta på, om hunden är lugn då är det ju ingen här i lägenheten.
Just det,
ja. Så en realitetsprövning. Ja. Sen kan det ju vara så att hunden är mer att den känner att du är orolig och också blir orolig. Och så.
Ja, det är lite.
Men en hund kan absolut, eller ett annat husdjur.
Mm. Och hur lever man med den här sjukdomen som närstånd då?
Ja, jag gjorde precis en föreläsning igår för närstående. Och jag ska säga att det, för många så kan det ju faktiskt vara jättetungt. Och vara anhörig. Många kan till och med faktiskt känna att de liksom har en biroll i sitt eget liv. Att det är någon annan som spelar huvudrollen. För att man hela tiden måste liksom ha fokus på att sovit, ätit tidiga tecken, inte stressa. Mm. Ja, Och om personen i fråga går in i ett sjukdomsskov så kan man ju också behöva liksom släppa allt. I en depressiv fas kan man behöva liksom bolla hela livspusslet för någon som är partner. Mm. Och går man i ett uppvarvat skov så kan ju vad som helst
kan man behöva plocka passet.
Då kan man precis passet och se till att kortet är borta från telefonen och klippt. Och, ja. Men många anhöriga och de som är bipolära, de hittar ju en jättebra samarbete. Och generellt så skulle jag säga att jag tycker att folk med bipolär sjukdom är så spännande människor. Det blir ju inte tråkigt liksom.
Nej, men precis. Nej, men jag tänker liksom, det är den där balansgången mellan att ingripa och ta ansvar och låta människor göra sina egna grejer. Mm. Jag har alltid tänkt när liksom det är bekanta som har hamnat i depression. Ja, men vad kan vi göra? Ja, men vi kan ju hjälpa till med konkreta grejer. Mm. Det kan vara liksom att de har slarvat bort sin One Connect Box till en 4 år gammal Samsung TV. Mm. Vilket är ett aktuellt fall just nu. Därför att det är omänskligt att kräva att någon ska göra det. Men TV är ganska bra att ha. Alltså det är liksom så här, då är jag den som ringer kundservice. Liksom så. Det finns något handgripligt i det. Men att också kanske resonera med sig själv. Att, ja, men jag kan inte ta ansvar för det hela. Det är klart det kan hända saker. Och det kan vara mörkt och det kan finnas som suicidala tankar. Men det att försöka förhålla sig till det. Ja. Det är någon annan människa också.
Nej, men precis. Så finnas där för
så
någon.
Så att man blir den där som tvångsskriver någon. Eller alltså det där övergreppet du beskriver när man blir tvångsinlagd. Det finns ju ganska många exempel på folk som har känt det i privatlivet när de har tagit över för mycket. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Så det är ju en jättefin balansgång. Mm. Och de allra flesta psykiatriska mottagningar, vi har ju det uppdraget också, ska ju ge anhörigstöd. På våra mottagning så har vi liksom grupper för anhöriga som får träffa varandra. Där man inte pratar om den som är sjuk, utan man pratar om att vara anhörig och liksom hur man kan hantera det.
Vilket ju känns som det är ganska nära de fyra stegna behandlingen, läkemedel, lära sig mer, acceptera och hjälpa att göra förändringar. Så det är samma sak för de anhöriga.
Japp.
Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig.
Ja, och jag fick höra det här innan. Den första boken är faktiskt en sån här coffee table book. Mm. Som heter Brodera ut texten. Och det är en fantastisk kvinna som insjuknade i någon typ av utmattning, tror jag. Och
Gisla Stråle.
Ja, hon fick rådet att hon behövde sysselsätta sig med någonting. Mm. Till exempel brodera. Och skrattade ju högt över att hon skulle sitta där hemma och brodera. Men så tänkte hon, okej, vad fan. Mm. Och sen började hon brodera, och eftersom hon är en väldigt verbal person så utkom de här fantastiska broderade texterna som är så spot on.
Mm, verkligen kreativ ordfyndighet.
Ja, precis. Och det här är ett Instagramkonto från början som sen har blivit en jättefin bok. Jag har massor av såna här bilder på mitt rum, på min mottagning också. Så det är en mycket inspirerande bok, tycker jag. Min andra bok är Konsten att må bättre av Matilda Heindow. Och förutom att det här är en inspirerande bok så är det en väldigt inspirerande person. Också en person med egenupplevd psykisk ohälsa, bipolär sjukdom. Mm. Som har gått igenom jättemycket jobbigt men också väldigt mycket terapi. Mm. Och sen tillsammans med en psykolog som hon liksom har haft som bollplank. Sammanfattat här i en bok med också jättefina tydliga bilder. Och det här är som en liten handbok i att må bra. Och den här boken, den kom ut i våras här i Sverige. Men den har kommit ut på engelska, på portugisiska, på, jag tror att det var franska, tyska. Alltså den finns utgiven via Penguin i jättemånga länder. Mm. Jättecool tjej som har skrivit den här. Ung tjej. Så, och sen Arvid Lagerkrans. Också en inspirerande person som har givit ut en bok som är ganska gammal. Det är 2010 tror jag den gav. Mitt galna liv. Och Arvid Lagerkrans lever tyvärr inte längre. Men han har levt med sin bipolära sjukdom och kunnat ha ett väldigt spännande och innehållsrikt liv.
Visst var han som var chef för Sveriges Radio?
Jajamän. Mm. Mm. Och han gick ut och berättade om sin sjukdom i och med den här boken. Mm. Och det är lite av en liksom psykiatrihistoria att läsa den här, hur man liksom har hanterat sjukdomen. Men jag tycker att det också finns så himla mycket fint i hur hans arbetsgivare och liksom folk runt har funnits där för honom hela tiden. Eftersom
man har uppskattat ett tema här, inte minst alltså just det här inifrån perspektivet som ju också er bok Upp och ner har. Och vi länkar som vanligt till alla de här i beskrivningen till podden. Så att den som vill klicka hem de här kan göra det. Booms. Mm. Tack snälla för att du kom och delade med dina perspektiv.
Mm. Tack!
Du har hört överläkare Katrin Skogberg Vidén på Huddinge sjukhus. Hon har alltså skrivit boken Upp och ner, en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom tillsammans med Henrik Wahlström. Du hittar länken till den boken och till hennes boktips i beskrivningen. Utifrån det du hört idag, vet du vad någon av dina vänner som tror skulle gilla dagens avsnitt, tipsa dem då genom att använda dela-funktionen som finns här i appen, så bidrar du samtidigt till att sprida fakta samhället. Och eftersom du lyssnat hela vägen till slutet skulle jag bli glad om du gav podden 5 stjärnor i betyg. Det tar nästan ingen tid för dig, men det gör det lättare för många andra att se att Perspektiv är en uppskattad podd innan du börjar lyssna. Dagens avsnitt gör det gjorts av Sara Berg som redaktör, Jens Back som tog för klippningen, Sara Lundgren som sköt våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig ännu mer allmänbildad. Vi hörs då.